Hej till er allesammans. Dana Roman Blomster heter jag, som Samuel sa här. Och jag tillhör Lindbedens missionsförsamling sedan 23 år tillbaka när jag kom till Sverige. Och som barn växte jag upp i en baptistförsamling i Rumänien. Har gått i söndagsskolan och det var väldigt vanligt att vi hade, redan som barn så hade vi ganska djupa bibelstudier. Så det här med att fördjupa mig i Bibeln har varit någonting som jag har burit med mig sedan barnsben. Och tycker det är fortfarande spännande och väldigt intressant. Så även om jag inte är predikant, det är jag ju inte, och det vill jag vara väldigt tydlig med. Jag har inte gått någon teologisk högskola. Så tycker jag ändå det är viktigt att förstå texterna i Bibeln. Och någonting som jag inte så ofta vågar mig på, det är att välja texter från Gamla testamentet. För att jag tycker att Gamla testamentet är ju lite, det kräver sina teologiska kunskaper, tycker jag helt enkelt. Men idag har jag faktiskt vågat mig på det. För temat för dagen är ju vatten, och Samuel, Joel har redan läst lite om det här törsten, längtan efter vatten. Och så har du också tagit upp det här med att Jesus behövde också dricka. Det jag ska fokusera på är livets vatten, eller livets flod, som jag också har valt att kalla min predikan. Tänk om jag sa till dig att Gud har ett vatten som han vill att du ska komma in i. Tänk om jag sa till dig att han vill att du ska komma över huvudet i detta vatten. Tänk om jag sa till dig att han vill att du ska överlämna dig till denna flodskraft. Att svepas bort i dess ström. Att han vill att du ska komma till en plats där du är hjälplös och är utlämnad till floden. Hesekiel skriver om en sådan flod i sin bok i Gamla testamentet. Men för att vi ska förstå vad det här handlar om, hur det kommer sig att Hesekiel pratar om den här floden, så vill jag ge en kort sammanfattning av Hesekiels bok. Vi förflyttar oss till Hesekiels profetiska bok. Den är skriven under exil i Babylon. Den innehåller en klassisk kiastisk struktur. Och för de som är kanske lite förälskade i litteratur, i skönlitteratur, så är det här kiasmen då en stilfigur som är väldigt vanlig i Bibeln, men även i andra texter från antiken. Och senare har även Shakespeare använt det i vissa av sina skönlitterära texter. Men den är inte så vanlig i vår tid. Det är inte så många författare som använder sig av den stilfiguren. Men boken kontrasterar det förorenade templet, kapitel 1-11, med visionen om ett nytt tempel och en ny stad i kapitel 40-48. Och kapitlen däremellan inkluderar en domens orakel mot Israel i kapitlen 12-24 och 33. Och även de omgivande nationerna behandlas i kapitlen 25-32. Men i kapitlen 33-39 så hittar vi ett budskap om tröst, hopp och löfte om återupprättelse för Guds folk. Men vårt fokus idag kommer att ligga på kapitel 47, som handlar om det här livets flod. Detta kapitel faller inom ramen för Hesekiels vision av det återställda templet och staden. Även om denna profetia är för nationen Israel och kommer att bli uppfylld bokstavligen en dag, finns det en tillämpning för oss idag, här i vår tid. Om ni tillåter mig vill jag göra en andlig tillämpning för dessa verser idag. Jag vill berätta om en andlig flod som rinner genom den här världen nu. Jag vill berätta om en flod som ger uppfriskande kraft nu. Jag vill berätta om en flod du kan simma i. Genom en kort blick i kapitel 40, vers 4, får vi veta att Gud hade tagit Hesekiel till ett högt berg i Israels land. Där såg han byggnader som såg ut som en stad och en man vars utseende var som brons. Och vi kan förutsätta att det är beskrivningen av en ängel. Mannen sa till Hesekiel: människa, använd nu dina ögon och öron och lägg noga märke till allt jag visar dig. Det är för att få se detta som du har förts hit. Sedan ska du berätta för israeliterna om allt du har sett. Så det jag ska visa för er nu, det är vad Hesekiel pratar om i det här kapitlet. Vad är det vi behöver se? Det första vi behöver se, det är flodens källa. Och det kan vi läsa om i de första två verserna. Under synens gång leds Hesekiel senare till templets ingång. Där han ser vatten komma ut under tempeltröskeln och strömma mot öster. Aldrig tidigare hade det strömmat en flod från templet. Och vilken flod som helst i detta klimat var både en välsignelse och ett mirakel. Det är därför enormt symboliskt för hur detta tempel skulle vara en välsignelse för Guds folk. I andra språkversioner, jag har tittat bland annat i engelskan och även mitt modersmål då, som är rumänska, så beskrivs vattnet som sipprande i vers 2. Men det ser vi tyvärr inte i den svenska översättningen. Men det som är viktigt är att veta att det började med att sippra ut. Men som vi kommer att se blev det snart djupare och starkare. Denna flod var uppfyllelsen av profetior som vi hittar i Joel kapitel 3 vers 18, som säger att en källa kommer att rinna ut ur Herrens hus. Och i Zakaria 14:8 säger det att den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem. Med tanke på att Hesekiels tempel aldrig blev fysiskt byggt, och det kommer inte att finnas något tempel i den nya skapelsen, verkar detta passande att dra slutsatsen att det vi talar om här är uppfyllt genom Jesus och hans tjänst. Denna livets flod är metaforisk och hänvisar till det levande vattnet som Jesus erbjöd i Johannes 4 och 7. Intressant nog inkluderar Johannes vision i Uppenbarelseboken kapitel 21 och 22. Också, han har alltså också en vision som kallas floden med livets vatten. Och Gud är källan till båda dessa floder i Hesekiels bok och det som Johannes ser i Uppenbarelseboken. Men de kommer från olika platser. I Hesekiels syn rinner den här floden från templet. Men i Johannes uppenbarelse finns det inget tempel, eftersom det är Herren Gud, den allsmäktige och lammet som är templet. Istället rinner floden från Guds och lammets tron. Vi återkommer till det här avsnittet lite senare. Så det första var alltså flodens källa. Och nästa som vi behöver fokusera på är flodens djup. I verserna 3-6. Mannen, alltså den här ängeln, följer flodens lopp österut och mäter 1000 alnar. Och det jag kunde få ut är att 1000 alnar skulle kunna liknas idag vid 400-500 meter. Jag är lite osäker för att jag kunde inte hitta en exakt mått då, så att jag kunde säga på pricken. Men vi säger 400-500 meter i dagens mått. Mannen ledde Hesekiel i vattnet och nu var det ankeldjupt. Efter ytterligare 1000 alnar var det knädjupt. Och sedan, efter ytterligare 1000 alnar, var det upp till midjan. Att floden är så djup på så kort avstånd är rent ut sagt otroligt. Och det här tycker jag talar väldigt tydligt om Guds otroliga försörjning för oss. Observera att det inte nämns några andra bäckar som matar in i denna flod. Till slut, efter ytterligare 1000 alnar, var floden tillräckligt djup för att simma i och för djup för att korsa. Flodens djup var nu bokstavligen över hans huvud. Gud verkar vilja att Hesekiel ska uppleva storleken på denna flod och djupet. Gud ville att han skulle få uppleva på egen hand hur sippret hade förvandlats till en mäktig flod. Och lägg märke till frågan i slutet av dessa verser där mannen frågar: ser du, människa? Ser du detta? Förväntningarna här är att Hesekiel kan se och kan överväga allt som Gud tillät honom att se och uppleva. Efter detta så vänder mannen och leder Hesekiel tillbaka till flodens strand. Vi får inte nöja oss med att hålla oss med floden vid anklarna. Utan vi måste våga gå längre tills den når till våra knän, vår midja och ännu djupare tills vi simmar. När du vadar ut så här djupt har du gått bortom din förmåga. Hesekiel var utlämnad till flodens totala nåd. Alldeles för många gillar strandens säkerhet. Men Gud vill inte att jag och du ska komma dit du kan. Gud vill att du ska komma dit du inte kan. Dit du litar på honom för att kunna komma. Det tredje vi ska fokusera på en stund är flodens kraft. Och det här ser vi i vers 7-12. Vid flodstranden märker Hesekiel flera saker. För det första ser han ett stort antal träd på varje sida om floden som alla frodas under påverkan av denna otroliga flod. Och mannen förklarade att vattnet rinner österut in i Araba, där det kommer vidare in i Döda havet. Och Döda havet har inget utlopp och är så salt att liv inte kan existera i dess vatten. Vattnet i Döda havet innehåller 30-35% salt, också lera och mineraler, som har visat sig ha läkande egenskaper. Jag är säker på att ni har sett en hel del produkter som innehåller Döda havs salt och lera och så. Det är ganska vanligt i skönhetsprodukter framför allt. Och det är för att den har goda egenskaper, har man upptäckt. I dessa verser är den andra chocken för Hesekiel då, att när vattnet från floden kommer in i Döda havet blir det salta vattnet friskt. Dessutom får vi veta att det svärmar av levande varelser var helst floden rinner. Detta vatten ger liv till en plats som är naturligt död. För att illustrera detta får vi veta att ett stort antal fiskar kommer att leva där. Och att fiskare kommer då att ligga längs stranden. Det kommer dock fortfarande att finnas platser, särskilt träskmarkerna, som skulle lämnas för salt. För det tredje kommer det också att växa alla sorters fruktträd på båda sidor om floden. De kommer att bära frukt varje månad. Och de skulle inte vissna eller misslyckas. Vattnet från templet skulle rinna till dem och deras frukt skulle tjäna till mat och deras löv till helande. Det vi kan förstå härifrån är att det här vattnet kan påverka livet i öknen där ingenting växer, och dessutom så kan den förvandla Döda havet. Vart den floden går ser vi restaurering och nytt liv. Denna flod lever utan tvekan upp till titelns Livets flod. På grund av allt som Jesus uppnådde vid korset lever vi i en tid då levande vatten hälls ut över oss. Guds ande utgjuts i vår tid. Om vi är i Kristus, då är vi en ny skapelse, som det står i Andra Korintierbrevet. Jag sa tidigare att vi skulle titta på Uppenbarelseboken. Vi skulle återkomma till detta. Och det är nu vi gör det i det fjärde som jag vill att vi ska fokusera på. Och det är att du ska komma och dricka ur det här vattnet. Johannes talar också om sin vision av floden med livets vatten i Nya Eden i Uppenbarelseboken 22. Han beskriver floden som kristallklar och att det rinner från Guds tron ner mitt på den stora gatan i staden. Livets träd står på båda sidor om floden och återigen bär det skörd och ger sin frukt varje månad. Dess löv är till för att läka nationerna. I vers 17 i samma kapitel hör vi Jesu ord när han säger: och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Hur vi än ser på det, vattnet som Jesus erbjuder är verkligen levande vatten. Vatten som ger liv och vitalitet vart det än går. Och fortfarande är inbjudan att komma och dricka giltig. Den kvarstår. Och vad sa Jesus om det levande vattnet? I Johannes 4 så säger han att den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, alltså av vanligt vatten som vi dricker. Men den som dricker av det vatten jag ger honom, alltså Jesus, den blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Så inte bara att vi dricker och aldrig mer törstar, utan vi också kommer att ge upplopp för en flod inifrån oss som kan spilla över på andra. Och i Johannes 7 står det: på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Jag vill ställa en fråga idag. Hur många av oss skulle ärligt kunna räcka upp en hand och berätta att vi är exakt i centrum för Guds vilja. Och att vi är precis där Gud vill att vi ska vara i vår andliga tillväxt. Finns det någon i det här rummet som är in över huvudet i det som hör Herren till? Sanningen är att vi alla har gått om utrymme för förbättringar. Det är vad denna predikan handlar om idag. Det handlar om att bli mer av vad Herren Gud vill att var och en av oss ska vara. Det handlar om att lämna stranden av stilla stående, besviken kristendom och vada ut i det på nytt födda livets djupa andliga vatten. Du förstår vad som har hänt i den moderna kyrkan är att många har blivit alldeles för försiktiga med att ge allt till Jesus. Och jag pekar inte ut någon. Jag tror att var och en känner igen sig själv var man är. Men jag tror verkligen att det finns många i kyrkan idag som är rädda för att komma in över huvudet. Jag vill uppmuntra dig att kasta försiktighet för vinden idag. Jag vill utmana dig och mig att vada ut i det djupa vattnet och att överlämnas till strömmen av Guds vilja och kraft. Livets flod, det är Jesus. Så våga överlämna dig till honom. Amen.